Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Välkomna ska ni vara, kära lyssnare, till ett alldeles nytt och viktigt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Och nu kanske du kommer att tänka att nej, jag vill inte veta vad Birthright Sweden har att säga om förlossningsvården, för jag vill inte bli mer uppskrämd. Jag vet ju redan att det är krisigt och jag vill helst bara borra huvudet i sanden nu, tack. Så låt mig då bara säga att ja, jag förstår dig. Fullt ut förstår jag dig. Man vill inget hellre än att regionerna och politikerna ska ta sitt förbannade ansvar och bara fixa det här nu. Men tills de gör det och på vägen mot en förlossningsvård som är så pass bra som vi är värda, så är det sjukt viktigt att organisationer som Birthright Sweden finns. Som sätter press på politikerna och som säger hur det verkligen är. Så att du som gravid kan vara upplyst och därmed ta actions kring vad du behöver för att känna dig trygg inför din förlossning. Förutom organisationer som just Birthright Sweden så behövs det också otroliga eldsjälar som driver frågorna framåt. Och jag har nu bjudit in två sådana eldsjälar som lägger ner oerhört mycket tid och energi för att vi alla ska få det bättre. Det är Lisel Näslund från Birthright Sweden och Malin Schubert från Tyst jag föder, som ni faktiskt hört här tidigare på podden. Tillsammans har de tagit fram en rapport som heter Mörkertalet bortom statistiken. Och om den ska vi prata om nu. Vi kommer också ge tips och förslag till dig som gravid för hur du kan tänka genom din resa. Och vi ger framförallt förslag till politikerna om hur man rätt ordentligt kan förbättra för oss kvinnor. Nu kör vi! Mm. Ja, Lisen och Malin, ni har alldeles nyligen släppt den här rapporten Mörkertalet bortom statistiken. Berätta, varför gjorde ni den här rapporten?
Vi pratades vid i höstas och hade blivit frustrerade, ledsna, arga över att det basuneras ut mycket kring hur nöjda kvinnor är med förlossningsvården. 9 av 10 är trygga. Och det här möter inte alls vad vi har fått som vittnesmål, alltså dagligen, från personer som föder barn och är med om övergrepp, är med om traumatiska saker och inte alls är trygga eller säkra efter att de har fött. Så då pratades vi och ja, vad säger du, Malin?
Det var ju också en väldigt dålig timing att precis efter de här stora demonstrationerna gick Socialstyrelsen ut med att kvaliteten är fortsatt hög. Ingenting tyder på att kvaliteten blir sämre. När man precis har lämnat över 90 000 underskrifter och barnmorska säger massuppsägelse. Så det var så att någonting saknas.
Ja, exakt. Det kändes ju ganska tondövt att man... Ja, att man då inte kan liksom tänka att har vi några problem i hur vi mäter liksom vårdnöjdheten eller vårdupplevelsen.
Just Socialstyrelsen kollar ju bara på en handfull medicinska utfall och inte ens alla. Alltså vissa andra utfall, medicinska utfall blir ju sämre, APGAR-poäng, låga APGAR-poäng för barn. Nyfödda barn. Men de tittar på de här medicinska utfallen och där var det ingen skillnad. Dödlighet, akutsnitt, sådär stora grova grejer. Och så tycker de att kvaliteten är bra.
Just det.
Medan man ju tittar inte alls på upplevelsen, det psykiska måendet eller ens andra medicinska utfall.
Och den gången man gör det så är det direkt när man fött barn och liksom är tacksam över att man har överlevt och kanske blir frågad av den som har varit med en under sin födsel. Precis som du skrev om härom veckan.
Jo, men precis. Man är ju ett extremt, liksom, dels tacksamhetsläge och ett maktundertag. Liksom. Eller man pratar med någon som precis har hjälpt en att föda eller assisterat ens förlossning. Då vill man ju inte säga till den att just du, liksom. Eller att man vill inte säga att nej, men det var skit. När man vet att de i rummet kanske har gjort sitt bästa, liksom. Och kämpat på, liksom.
Just den här som ni pratar om nu, den här BB-undersökningen, den är ju också så himla otydlig vad den är till för. Vårdpersonalen använder den för att fånga upp kvinnor som behöver tidigt insatta stödinsatser. Men man vet inte heller vad det är som kvinnor bedömer. Det kommer faktiskt komma en forskning av en kvinna som heter Frida Wirman som har tittat på vad bedömer kvinnorna i den här BB-undersökningen. Är det barnmorskan? Är det att ha fått ett barn? Är det liksom bemötandet? Är det viss personal, men inte annan personal. Så det vet man inte i dagsläget.
Nej, det är en väldigt svävande liksom, siffra man ska... Hur har det varit? Ja, alltså,
det, och problemet det vi såg i höstas är ju att man har de här siffrorna som man använder i någon form av marknadsföring och i någon form att slå sig för bröstet att vi har en bra vård. Men man hittar ju inte heller fram till de som faktiskt är med om upplevelser som man hade önskat vara utan. Och det vi identifierar som är de här strukturella problemen. Vi har ju till exempel en patientlag som infördes 2015, men det är ingen som ser efter dess efterlevnad. Alltså jag kan inte anmäla det jag varit med om, för ingen fångar upp det. Och det är ju ett fasansfullt problem att vi har det så.
Det finns ingen ansvarig instans för patientlagen. IVO fick vi nu under arbetet med rapporten. Ska ju ta den i beaktande, men den initiala bedömningen görs på patientsäkerhetslagen som IVO verkar tyda ganska mycket på det här bestående fysiska men, även om det i patientsäkerhetslagen också står att det ska vara respektfullt och i samråd och såna ord. Så det är
och patientlagen är till för att värna om oss. Det är den enda lagen som värnar om oss som liksom föder barn här gravida.
Varför är det så här, tror ni, att det inte är något, liksom, någon som tar hand om patientlagen?
Det är en väldigt bra fråga. Du kanske kan ställa den till regeringen. Vi ställer den till regeringen.
Precis, vi ställer den till dem.
Vad tror ni de kommer svara? Om de svarar.
Jag hoppas att de kommer svara. Vi ska utreda det här omgående. För det här var en miss vi gjorde.
Men det är ju jättekonstigt. Det är ju helt vansinnigt.
Och det är inte bara vi som säger det. Vår omsorgsanalys har gjort 2 stora rapporter. 2017 och 2021. Där de kommer fram till det att patientlagen har inte någon ansvarig instans. Det är ingen som ser efter den. Den är en tandlös lag. Som ser fint ut på papper. Men den verkar inte i verkligheten.
Så därför helt vill galet. Vi lyfta. mörkertalet.
Ja, det förstår jag. Mm. Berätta mer om hur ni har gjort den här rapporten. För ni skriver ju att det är 400 kvinnors vittnesmål om mödrahälso- och förlossnings- och eftervården. Hur har ni gått tillväga?
Jag fick då alltså uppdrag av Birthright Sweden och Lisel var min arbetsledare att använda berättelserna på Tyst jag föder på kontot. Mm. Och då skrev jag ju dels upprop, eller vi på båda våra liksom, sociala medier skrev att kom in med din berättelse. Vi fick ju ett gäng nya berättelser också på mail. Och sen annars var det folk som skrev in sådär, hej, den här berättelsen du har får du använda. Det var det datumet och den kliniken. Och så blev det 453 berättelser där vi hade datum. Och vi satte ju gräns 1 januari 2015 just för att det då patientlagen trädde i kraft. Att vi säger okej, vi tar inte de äldre för då fanns inte den här bra lagen som vi har nu. Och 53 av de berättelserna var exkluderades för att de ändå hade hänt innan eller var en dublett. Eller, nej, dubletterna tog jag bort förresten. Hade hänt innan eller utomlands förresten. Det var ju också några svenskor som skriver in eller kvinnor från andra länder som berättar om andra länders upplevelser. Men det blev hela 400 berättelser, vittnesmål. Som vi sen analyserade, kodade enligt liksom, vi tog inspiration av en typologi som togs fram om obstetriskt våld, kodade och sen räknade.
Det jag tycker är intressant också är att vi hade ju kontakt med patientnämnden och IVO för att titta på hur många fall har de egentligen. Patientnämnden ska ju vara en oberoende instans som hjälper patienterna. Och de för ju också statistik över hur många de får i olika genrer eller olika vårdgrupper. Och det var ju oerhört lite under de här åren, både på IVO och patientnämnden. Mm,
det är väldigt, väldigt, väldigt lite. Vilket jag tror dels beror på att kvinnor inte vet. Alltså dels är det, tror jag, många har typ en dålig känsla i magen efter födseln. Men kan inte riktigt sätta ord på att de har varit med om övergrepp eller respektlöst bemötande eller att någonting har gått fel. Liksom. Och sen tror jag att väldigt många förstår det som att man bara kan anmäla fysiska skador.
Just det.
Och det är ju, om man ska vara ärlig, det är ju IVO inte jättepigg på att lyfta fram att man också borde kunna anmäla de psykiska. Men det står liksom, man läser, men ja, de flesta av uppfattningen att det måste vara bestående fysiska men. Och då anmäls inte. Sen är det också att när det väl anmäls så läggs det ibland ner. Mm. Och då kanske man berättar det till sina kompisar att det här gav ingenting. Det ansågs att det inte gjorts något fel. Det ansågs att det var normal vård, förväntad vård.
Mm. Så man måste vara så fruktansvärt stark för att ens orka anmäla och för att orka komma så långt att man känner att det här var faktiskt övergrepp jag var med om och jag vill anmäla det. Och man, ni vet ju själv hur det är när man precis har fått ett barn. Det finns så mycket annat man vill och behöver fokusera på. Och att då gå med trauma, det är många som inte hinner bearbeta det de första åren. Mm. Och då har IVO sin gräns som de håller rätt hårt att 2 år får ha gått. Sen så utreder inte de det.
Mm. Men det är också rätt bra att veta att det faktiskt ändå är 2 år, även om inte det är så jättelång tid heller. Men det kan ju kanske vara så att man... Ja, men några månader efter känner sig starkare. Mm. Man kanske inte gör det just veckan, dagarna efter eller första månaden. Och så tror man att redan efter, när man kanske, säg 5 månader efter, då kanske man lite så här kommer ur den första dimman och inser vad man har varit med och kanske bearbeta lite. Mm. Och redan då tror man ofta att det är för sent för att man borde ha gjort det redan dagarna efter, tror man, tror jag. Jag upplever i alla fall det att det är många som inte vet om att man faktiskt ändå har 2 år på sig att anmäla. Det kan vara bra att lyfta.
Och jag lyfter också ofta just patientnämnderna, för de för statistik, de gör egna rapporter, de gör sammanställningar och de har ingen tidsgräns, även om man då har missat de 2-årsgränsen eller liksom vissa inser ju först långt senare att det ens var ett trauma. För att man inte liksom kan göra en stor bearbetning när man måste ta hand om en liten varelse. Så är patientnämnderna ett jättebra ställe också.
Och var hittar man dem, patientnämnderna?
Alltså i varje region finns det en patientnämnd. Och de flesta kan vi hitta via 1177.se. Men det går också, om man googlar patientnämnd Stockholm, patientnämnden Södermanland, då hittar man ju det också. Man kan ringa till dem, man måste inte ens skriva. Det finns webbformulär, man kan skicka med post. Mm. Jag brukar ofta tipsa, för jag brukar tipsa alla kvinnor som skriver till Tyst jag föder att anmäla för att få fram det här mörkertalet, för att få fram det här måste synas.
Precis.
Kvinnors upplevelse och mående måste få synas.
Exakt.
Och då tipsar jag ofta om kanske någon annan kan skriva ihop det. Kanske du kan logga in, berätta och så får den formulera det och du bara tittar över och godkänner. För det är ju väldigt, väldigt svårt att skriva ner sin berättelse.
Mm.
Men man kan kanske få hjälp av någon att göra det.
Mm. I arbetet med rapporten så, den skulle minna ut i precis det det blev. Alltså en rapport som vi skickar in till IVO, regeringen, regionerna. Men vi hade också ett delprojekt att uppmana de som orkar att anmäla. Och där var det många som hörde av sig och var väldigt tacksamma över projektet vi har. Men sa att vi har inte kraft, vi orkar inte. Men tack för att ni lyfter våra röster.
Mm.
Så en rekommendation är just att öka de här 2 åren. Att vi måste faktiskt kunna anmäla längre än så.
Mm. Särskilt då, alltså, åtminstone för gruppen småbarnsföräldrar.
Mm.
Men det är också det så himla... jag fick ju också många meddelanden att men tack vare det här har jag anmält nu. Mm. Och jag har tagit mig kraft och jag har orkat. Och jag blir jätterörd av de personerna som tar sig styrka.
Mm. Och verkligen, det är starkt. Men det finns också så väldigt många kvinnor och män när det gäller andra saker naturligtvis som inte ens vet att man kan anmäla.
Mm.
Alltså... det är någonting vi måste så här banka i och verkligen informera om att det går att anmäla.
Mm.
Och man har rätt att göra det.
Men det som är också svårt, jag fick ju en del DM om man bor i en mindre ort. En kvinna som skriver, jag skulle vilja anmäla men jag kommer föra där igen.
Mm.
Jag är rädd att om mitt namn har dykt upp, liksom, jag gör inte det.
Mm.
Och det kan jag mycket väl förstå. Jag tror att de flesta av vår personal är så professionella att man kan ta en anmälan och ta den för det, vad det är. Att man inte haft förutsättningar att ge en god vård.
Mm.
Eller att man helt enkelt har haft en tråkig attityd som man måste se över. Vad vet jag. Jag tror att de flesta tar det bra. Men den oron förstår jag ju.
Mm.
Om man är på en ort där man inte är lika anonym.
Just det. Ja, det är klart.
Men det är ett drömprojekt som vi har i Birth Rights Sweden. Att öka på kunskapen om ens rättigheter. Om vad man kan begära. Om vad man kan förvänta. För vi ska ha höga förväntningar när vi föder barn.
Mm.
Det är verkligen så.
Mm. Exakt.
Och där kan vi komma in kanske lite grann ändå på det här med att det bosoneras ut att så många är nöjda. För det här 9 av 10, den siffran kom ju från graviditetsenkäten. Som också vissa politiker hänvisar till att de inte alls har tittat på den här BB-undersökningen som är så dålig och oklar. Utan graviditetsenkäten som har tagits fram och i mars kom slutrapporten. Men jag, i rapporten så kan man läsa en sågning av mig, av den.
Den står ju bakom.
Precis, eller av oss, precis. I rapporten kan man läsa en sågning av den, där vi har sågat graviditetsenkäten. För dels så har den en väldigt låg, den har bara hälften svarsfrekvens. Och,
ska vi bara förtydliga vad graviditetsenkäten är?
Jo, precis. Graviditetsenkäten var ett projekt. Alltså SKR har ju en överenskommelse med regeringen att öka kvinnors hälsa. Sen ett antal år tillbaka. Och i den ingår då att ta fram kvinnors upplevelser. Så det fanns en enkät som löpte i drygt 1 år eller 1,5 ungefär. Jag tror typ oktober. Ja, där kvinnor både i vecka 25, 8 veckor efter födseln och 1 år efter födseln kunde svara på en enkät om vården de har fått. Nu var det så kort tid att väldigt få hann svara på alla 3 enkäter. Mm. Det var väl egentligen tanken från början, tror jag, att man skulle se över tid. Och det har man alltså inte sett. Första halvåret fanns den bara på svenska.
Mm.
Sen översattes den till andra språk. Lite så. Men framförallt är det ganska låg svarsfrekvens. Och vi är så kritiska mot att hur man ställer frågor. Det är ju det. Om SKR gör en enkät och vill gärna få fram att regionernas vård är bra.
Mm.
Då ställer man ju just frågan. Kan du rekommendera din mödravårdscentral eller din förlossningsenhet? Men om vi i Sverige har en väldigt centraliserad vård där det inte finns några alternativ, där alla får samma vård. Om jag inte tror att någon annan förlossningsklinik gör en annan vård, varför ska jag inte rekommendera min?
Mm.
Så det är en så himla ful fråga, tycker jag. Och sen att säga att 89% rekommenderar sin vårdgivare. Det är så här, ja, men hade du till exempel frågat, frågades det samtycke? Alltid, ibland, aldrig.
Just det.
Då blir det mycket tydligare att inget förutom alltid är acceptabelt.
Mm.
Men graviditetsenkäten har också ställt sådär. Alltid, hur nöjd är du med det här 1-5? Hur nöjd är du med det här 1-5? Mm. Eller hur bra var samtycket 1-5?
Mm.
Vilket är lite luddigt från början. Mm. Vad jag menar, vad vet jag, vad är fem då?
Ja, har man kanske inte så många andra mödravårdscentraler eller någonting att jämföra med heller.
Alltså, ja, precis, man är liksom gravid en gång.
Ja, precis.
Ja, och sen har de ju redovisat fyra och fem samtidigt som nöjd. Mm. Så det är ju också ganska anmärkningsvärt, tycker jag.
Men siffrorna är ju det som gör en, jag vet inte, frustrerad. Jag vet när det bara snöjas ut i tidningarna. 9 av 10 är nöjda och trygga. Och om man räknar på det då är det 12 000 som inte är nöjda och trygga. Det är alltså 10% av de som föder barn varje år. Mm. Kan vi vända på de siffrorna, precis, och se varför är det så?
Mm. Alldeles för mycket, precis. Även, det, även de här sköna siffrorna är ju alldeles för dåliga.
Precis.
Ja, nej, det är... Man vill ju få fram det man vill få fram. Och man är inte intresserad.
Precis, det är ju så. Men om vi återgår lite till den här rapporten som ni har skrivit nu. Vad är liksom de, om man ska plocka ut liksom ert stora take på vad ni verkligen har kommit fram till där? Och hur skulle ni vilja förändra det?
Jag tänker på slutsatserna, om du vill ta dem, Malin.
Ja, alltså vi har ju sett att samtycke är det som brister, alltså i vår rapport är det som det har bristat oftast. Och det är ju en väldigt, väldigt het fråga allmänt i samhället med samtycke.
Och det finns ju också med i patientlagen.
Precis, det är ett helt, en helt kapitel. Och det är brist på stöd, det är nedsättande språk, autonomiförlust. Alltså, vi har ju sett att kvinnorna fråntas sin autonomi och inte får det stöd de behöver. Vi har ju även sett liksom saker som att nonchalans, man blir inte gjort, inte delaktig gjort. I vår rapport tittar vi också på lite specifika saker som till exempel covid-restriktioner eller separation, som båda två upplevdes jättenegativt. Mm. Och just separation är ju en av våra rekommendationer, att införa noll separation. Alltså det kan inte jag för mitt liv fatta, att vi har så många separationer av mor och barn som vi har i dagsläget. Det är enbart en organisatorisk fråga. Vilka kunskaper man organiserar till vilka vårdenheter. Liksom. Så det är en ganska dyster läsning då förstås. Med att kvinnor inte fråntas rätten att bestämma över sin kropp. Och rätten att kunna sin kropp. Mm. Att inte bli lyssnad till. Bli klappa på huvudet. Det är inte
okej.
Jag tog
med ett vittnesmål om jag får läsa upp.
Mm, gärna.
Då har vi nummer 80, Malin i Trollhättan år 2020. Jag gjorde allt de bad om. Jag stod upp, gick i trappor, gick promenader, hoppade på pilatesbollen, hängde på gåstolen, låg på sidan, låg på rygg, satt på huk, stod med rumpan i vädret, vaggade, tog värkstimulerande dropp, kämpade, var tyst när de bad mig, sa hur det kändes när de bad mig, flyttade på mig när de bad mig och jag lyssnade på allt de sa. Jag sa inte emot en enda gång. Inte ens när jag inte fick epiduralen jag var lovad ett halvår tidigare efter utredning om eventuell sjukdom. Inte ens då sa jag ifrån. Jag bara grät. När jag till slut fick reda på att bebisen satt fast i bäckenbotten och låg åt fel håll, samt att det hade gått 61 timmar från första verk, bad jag om kejsarsnitt. Jag hade inte öppnat mig mer på flera timmar. Bebisen satt fast, var åt fel håll och jag orkade knappt stå upp längre. De sa nej utan att blinka. Efter lång diskussion där jag var helt desperat frågade jag. Jag har gjort allt ni ber om. Nu står det helt still och jag orkar inte mer. Det enda jag vill ha är ett snitt. Men det känns inte som att jag har något att säga till om. Då tittade läkaren på mig och sa. Nej, du har faktiskt inget att säga till om. Efter ytterligare 8 timmar senare kom bebisen. Med hjälp av både sugklocka och tång. Överläkaren som till slut kom in sa att jag aldrig hade klarat utan hjälp. Jag kände ju det. Men jag hade inget att säga till om.
Hur fan.
Ja. Och där är liksom en av våra stora rekommendationer är ju kontinuerlig vård. Mm. Alltså jag är så övertygad om att både i rapporten och på konto tyst jag föder, de 80-90% av de här händelserna skulle inte hända om man hade en barnmorska, man hade en relation med sen innan. Och de, hon kände mig och jag kände henne och vi hade pratat och så att hon kan, för jag upplever ibland att det är en sån attityd att ja, hon säger det här, ja, hon vet inte vad hon pratar om. Men om man har en relation, då kan jag bli tagen på allvar. Mm. Och om jag har en relation med henne, då kan jag typ lita på barnmorskan mer. Eller säga, alltså, sånt här skulle ju inte ha hänt om de hade en personlig relation sedan innan.
Nej. Och det är det som vi som brukarorganisation lobbar för i alla regioner. Mm. Att vi vill ha kontinuitet i vården. Mm. Till exempel det som finns här i Stockholm, caseload midwifery.
Jag såg att ni delade i igår om att Dalarna var på väg att anställa för detta. Eller
jättekul.
Förändra sin organisation.
Och Västra Götaland har precis fattat beslut om det.
Underbart, de det sprider sig.
Sen hörde jag ju rykten om Värmland och Skåne. Mm.
Du ser. Mm. Det kan hjälpa när vi ryter ifrån verkligen. Ordentligt. Och när man såklart visar på att det faktiskt gör skillnad som det har gjort här i Stockholm.
Precis.
Det är också så roligt apropå det här med, det finns ju väldigt, väldigt stora internationella studier och metastudier och sammanställningar som visar att det är en otroligt säker vårdform som har mycket bättre utfall än den här vården som vi har. Mm. Men nu behöver man ju ta fram svenska siffror på det här. Mm. För att verkligen veta att det även är bra i Sverige.
Just det.
Men det ska ju komma alldeles snart om det är svenska siffror, så då kanske det blir ännu fler regioner.
Här i Sverige har man ju sett att det minskar sena missfall och prematura födslar till exempel, som ett jättepositivt bifyll. Mm.
Precis, det letar man inte efter tror jag, men Nej. Det såg man att, jaha, varför blir det färre prematura födslar? Intressant.
Mm. Så kontinuitet i vårdkedjan och liksom hela den här svängen, vad finns det mer för tänkbara lösningar och rekommendationer från er sida?
Organisationen som vi är inne på är ju det strukturella problemet någonstans. Man har ju inte organiserat kring kvinnan. Man har ju organiserat ut efter hur en vård kan se ut på ett vanligt sätt. Men det här är inte ett vanligt sätt. Här har vi en person som under 9 månader är gravid och sen ska föda. Och sen behöver vård efter den tiden. Så det är jättemärkligt att man har separerat det här i 3 delar när det egentligen såklart hänger ihop. Mm. Så organisationen förstås. Vi vill ju ha kontinuitet både under hela tiden, liksom graviditet, födsel, eftervård, men också på plats. Att jag har en och samma barnmorska, vilket man har lovat här i Stockholm. Men vi önskar ju verkligen att det kommer till andra regioner att faktiskt lösa det. Mm. Vem skulle inte vilja ha samma barnmorska? Vem skulle vilja att den springer mellan? Både ur barnmorskans perspektiv och deras arbetsmiljö, men också vi som föder barn. Mm.
Och eftervården, samma där naturligtvis.
Exakt. Mm. Tänk vad tryggt att veta vem man träffar. Den har följt den under hela graviditeten och födseln.
Och vet vad som händer under förlossningen och kan liksom stötta på bästa tänkbara sätt.
Ja, det är ju resurser också som vi pratat om innan förstås. Men ett sätt vi skulle se det, det har ju stått en del media nu om pengarna som har försvunnit och man inte redogjort för dem. Att verkligen öronmärka de här pengarna så att de går till rätt saker. Mm. Det är ju ett behov vi har. Mm.
Och där blir det också så tydligt att ibland så skyller regioner ifrån sig att det finns en barnmorskebrist och typ de kan inte och så. Men just de här caseload-modellerna har ju visat att där är söktrycket väldigt högt. Mm. Alltså man får ju, det får man inte gömma sig bakom att det skulle finnas för få barnmorskor, för det gör det inte i Sverige.
Precis. Sen har vi de här psykologiska aspekterna, att de inte räknas, alltså som du är inne på med de här utfallen. Vi har inte ett ordentligt mätmedel för att faktiskt se att det är värdefullt att faktiskt ha en familj som går ut från födandet i trygghet. Mm. Att skapa en familj och alltså fortsätta sin familjebildning i trygghet. Att våga skaffa nästa barn. Att känna att man knyter an, att man mår bra som start. Liksom det är så värdefullt, de familjer som får starta i trygghet.
Och det är ju därför WHO har ju liksom 2018 sagt att en positiv upplevelse ska bli lika signifikant som medicinska utfallsmått. Mm. Men det har vi inte omsatt i Sverige.
Nej, det är konstigt. Ja. Vi är väldigt bra på att ta upp andra saker som WHO säger, känns det som. Och det här tycker jag ju är lite... Alltså vad säger ni då? Det är klart att det är pengarna naturligtvis. Men det här som vi pratar om nu, om det som WHO har sagt, det som min kära kollega Gudrun Abascal alltid säger, att liksom, om kvinnan är trygg, om kvinnan är bra, så blir det oftast en bra förlossning. Det som ni berättar om, alltså det här är ju saker som vi och vården egentligen har känt till i evigheter. Varför är det så svårt att få till i praktiken, tror ni?
Jag upplever att det är lätt att skylla på varandra. Mm. Men när vi faktiskt sitter i samma rum, politiker, beslutsfattare i vården och vi som brukare, då kan vi inte längre skylla på varandra. Då kan man bara se till att samverka. Och då skapar vi förändring. Mm. Jag tror att det är det. Vi måste vara närmare varandra.
Och om jag får vara riktigt krass här, så tror jag ju att det handlar om att det är just kvinnor som föder barn. Mm. Att det finns ju, som ni säger, det finns ju inga logiska förklaringar. Och det här med pengarna, alltså på samhällsnivå är det billigare med en vård där ingen skadas, varken psykiskt eller fysiskt.
Mm.
Så att det är ju, det finns inte så mycket att skylla på.
Mm.
Frågan varför gör vi inte det? Jag tror att det har att göra med att det är kvinnor.
Mm. Jag tror absolut samma, tyvärr.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hörrni, det känns ju dystert när man sitter så här och pratar om det. Men liksom, om man är gravid nu och ja, blir oerhört stressad över den här situationen som vi har i förlossningsvården i Sverige. Dels det liksom vi har läst i media och demonstrationerna vi har gått i och så vidare. Men också er nya rapport här. Vad skulle ni vilja säga till dem som är gravida just nu?
Jag skulle vilja säga att många får ju fina upplevelser. Och att vi som organisation vill inte undanhålla information, för att det är det som också för många skapar ett trauma, att man inte fick veta, att man fråntogs kunskap. Så vi alla som föder barn per år, 113 000, vi är alla individer, så alla vill inte ta beslut, alla vill inte vara delaktiga, även om jag personligen hoppas att alla vill i alla fall överväga att vara delaktiga i sin vård. Men jag tänker att det är viktigare att faktiskt ha balanserad information så att man kan värna sig själv, så att man kan titta på vad behöver jag ta ställning till för att känna mig trygg. Handlar det om vilka stödpersoner jag tar in? Ska jag anlita en doula? Ska jag och min eventuella partner gå utbildningar för att verkligen känna efter vad som är viktigt för oss och för mig? Ska vi föda någon annanstans? Det finns många sätt att skapa sig en trygghet på. Men jag tror verkligen på att läsa på och ta till sig kunskap. Jag är själv gravid och känner mig inte rädd för att föda, för att jag känner att jag har den kollen på vad jag behöver för att vara trygg. Jag tror att vi alla behöver landa i det. Vad behöver jag som individ? Och fortfarande relatera till att vi är ett samhälle som har brister.
Så du, förlåt Malin, du ska också få komma in här. Jag ska bara, apropå att du är gravid och faktiskt har otrolig insyn i just den här problematiken. Mer än någon av oss andra här i rummet kanske. Här i rummet, du kan ju lika mycket vara dumt sagt. Nej men mer än väldigt många som lyssnar naturligtvis. Man tänker du borde vara räddare än någon annan liksom. Men vad har du liksom gjort för att känna dig ändå trygg inför det?
Jag och min man har gått förlossningsförberedande kurser inför varje barn. Jag har till den här tredje födseln då samma barnmorska som jag haft de två andra gångerna. Så det
är det något du har bett om att få då? Eller?
Första gången så var det en slump. Jag träffade henne på BB Stockholm när jag födde där. Och andra gången så kände jag att jag vill inte föda utan henne. Så då bokade jag henne helt enkelt.
Och det kan man göra?
Om
man...
För att föda hemma så var det i mitt fall.
Precis. Okay.
Och jag som bor i Västmanland numera, där ingår det ju inte. Eller jag kan inte få det betalt. Så det är ju tyvärr någonting som man får stå för själv. Mm. Och inför tredje barnet så känner jag att jag har ingen önskan om att göra något annorlunda. Så det blir samma barnmorska och det är en jättetrygghet. Och samma barnmorska på mödravården också som också ska vara med när jag föder.
Okej, fantastiskt.
Så kan man skapa sig det. Men det är det här som jag önskar att alla kan få.
Verkligen.
Lära känna sin vårdpersonal.
Verkligen.
Och jag tänkte att man kan ju ta, alltså man ska inte fastna i det här, de här individerna som har haft dåliga upplevelser. För det finns, som Liselt sa, väldigt många som får väldigt fina upplevelser. Och det är ju fler som ändå får fina upplevelser. Kanske inte lika empowering som det skulle kunna vara i en drömvärld, men absolutely good enough. Liksom. Men det man kan ta med sig är ju att liksom på något sätt propsa upp sig lite. Alltså, jag har ett värde, jag förtjänar att bli behandlad bra. Jag kan byta min barnmorska. Om det är skiftbyte och vi klickar inte, då kan jag säga att jag vill ha en annan barnmorska. Mm. Jag kan byta, jag kan be dem, jag kan säga att det här funkar inte för mig. Var har ni en pool? Jag vill föra i vatten, hur gör vi? På mödravården redan, så här, jag kommer vilja det här och det här. Hur löser vi det? Alltså, vi måste börja ta oss själva viktiga.
Just det.
Och säga att det här förtjänar jag faktiskt. Mm. Jag försöker skapa förutsättningar för att det här ska funka. Jag upplever att ibland är det kanske så att man tänker att ja, de kommer hjälpa oss. Och vi tar det som det kommer och det blir jättebra och så, men... Då är det lite risk att man kanske hamnar mellan stolarna på något sätt. Men det här, du har ett värde, du ska få en fin födsel, byt din personal, byt din location, vägra bli hemskickad, alltså,
Och ha med någon som kan hjälpa dig att stå upp för dig själv och våga ställa frågor. Vad är det för positivt med det här som du erbjuder mig? Vad är det för negativt?
Precis. Mm. Vad finns det för alternativ?
Precis.
Är det, vad händer om vi väntar? Mm. Liksom?
Jag tror det där med egenvärde är väldigt viktigt att tänka på. Jag tror att vi alldeles, jag själv inkluderad, alldeles för bra på att här, inte ska väl jag narrativet, att man vill inte ta för mycket plats, och speciellt nu när man vet att det är liksom nedskärningar inom vården, då är det väl verkligen också så här, inte ska väl jag, ska inte lägga mer press på er och så vidare. Så jag tror att det där är superviktigt. Jag minns en berättelse som Gudrun Abascal också tog upp med apropå det här att bli hemskickad, att hon hade någon den som skulle födas som egentligen då skulle skickas hem. Och bara vägra. Nej, jag vägrar. Jag sitter här. Nej, ni får liksom höra mig skrika här nu. Jag kommer sitta här tills ni liksom ger mig ett rum. Och till slut, ja men då fick hon ju ett rum. Liksom. Hon kanske fick vänta lite då. Men hon satt kvar då och bara, jag vägrar. Och det får man ju också göra. Liksom.
Precis. Jag tänker också lite grann att eftersom det är mest kvinnor som jobbar i vården och det är kvinnor som föder och så vidare. Jag är lärare från början och där är det också mest kvinnor. Vi får det funka. Och mina lärarkollegor brukar säga sluta få det funka.
Just det.
Vi måste köra, alltså, för att om vårdpersonalen sen öppnar det här rummet som var stängt eller tar fyra föderskor istället för och så vidare. Och kvinnorna går hem för de vet att det är fullt och de liksom stannar hemma fast de inte är trygga. Då kan ju politiken fortsätta med den vård de ger.
Exakt.
Men om nu alla kvinnor vägrar gå hem, då kommer ju på en månad liksom regionen inse att det här funkar inte. Det står typ 10 kvinnor i korridoren och föder.
Precis. Exakt, och det var ju det barnmorskorna gjorde här nu med upproret, att liksom, nu får vi inte det att funka längre, nu säger vi stopp liksom.
Jättebra.
Och det är så sjukt viktigt, och det är också det här apropå med att anmäla. Liksom, även om många kanske kommer läggas ner eller det blir bara en prick i statistiken, så blir det ändå en del av statistiken. Och det är också så jävla viktigt. Liksom.
Och det kan ju plackas upp senare. Jag brukar ibland, alltså, när jag får liksom DM av folk som säger jag vill inte anmäla för jag orkar inte få ett svar om att det inte var något. Och det kan jag helhjärtat förstå. Det måste vara jättefruktansvärt om man ändå har tagit sig emot och anmält. Så får man tillbaka att det här var inget farligt. Men det är ju kvar i systemet, och vi har ju inför rapporten har vi kontaktat IVO och patientnämnderna och tagit ut anmälningarna. Och på vissa regioner har vi ju fått ärade förteckningar. På IVO kan man liksom se lite sådär några ord vad det handlar om och vilket beslut det blev och så vidare. Så att även om ditt fall inte blir upptaget, då kan kanske någon senare ta upp det och göra en studie om det eller göra en sammanställning.
Man bidrar till att lyfta mörkertalet. Man bidrar ändå till någonting som i slutändan kan bli en förändring. Mm. Det är viktigt att ha med sig, tycker jag.
Men lite mer på det hoppingivande som du var inne på. Socialstyrelsen har precis tagit fram ett nationellt kunskapsstöd som ute, vi har fått det som remissversion och ska svara på det inom en månad. Och där får man ändå hopp, för där trycker de på vikten av kontinuitet. De har 36 rekommendationer. De vill att man ska säkerställa att det är rätt kompetens, till exempel kring att identifiera och stötta personer med psykisk ohälsa eller förlossningsrädsla. Så det finns hopp även finns där. Hopp. Mm. För det här kommer ju såklart gå ut i alla regioner, och följer man inte det, då får man ju skämmas.
Mm. Och de här remisserna, så kan privatpersoner skriva remissvar?
Jag vågar inte svara på om privatpersoner kan, men alla har ju... om man är organisation, tror jag i alla fall, att man har möjlighet att svara på.
För det är liksom shout-out. Ni som... Alla som kan skriva remiss kan ju skriva remiss på att till exempel det är bra rekommendationer eller om det är någon som ska förstärkas ytterligare. Precis.
Nu förstod inte jag vad du menar med att skriva remiss.
Remissvar menar jag.
Vad innebär det?
Alltså, Socialstyrelsen tar fram ett nytt kunskapsstöd och då skickar de ut det till, exempel Birthright Sweden blev ju då tillfrågad att skriva, att ge sin syn. Remissvar betyder att man ger sin syn på, är det här bra eller dåligt? Vad saknas? Vad behöver skrivas annorlunda? Innan det blir liksom proprent. Och nu har jag inte förberett mig på just den här frågan, men ofta kan ju lite vem som helst skriva svar på remisser.
Men det jag kan berätta är alltså att de skriver, vilket är väldigt glädjande, att med det här kunskapsstödet och rekommendationerna så vill de bland annat lyfta fram betydelsen av kvinnans känsla av trygghet och delaktighet och en positiv förlossningsupplevelse.
Finally.
Och till exempel, där är ju också återigen WHO bra, för de definierar vad är en positiv förlossningsupplevelse, så att ingen ska komma och säga, men ditt barn lever ju, det är väl bra.
Just det.
Utan de skriver ju de personliga och sociokulturella förväntningar ska uppfyllas eller överträffas. Mm. Det är det som är positivt, inget mindre.
Så bra.
Och det är så vi skriver i rapporten, att våran slutsats är ju att förlossningsvården måste börja se till hela kvinnans behov.
Det räcker inte att överleva sin förlossning.
Exakt. Så jäkla bra. Det är precis dit vi vill komma.
Birthright Sweden är en brukarorganisation som bildades i Göteborg 2007. Det var en grupp doulor, barnmorskor och familjer som gick ihop för att man ville verkligen samverka för en förbättrad vård. Då hette man Födelsehuset, och sedan dess så har föreningen vuxit till att bli nationell. Vi bytte namn förra våren och heter nu Birthright Sweden för att verkligen trycka på vad vi representerar och vad vi jobbar för. Så vi vill ha en ökad valfrihet, tillgänglighet, trygghet i vården i samband med att man är gravid, föder barn och tiden efter. Så vi arbetar väldigt strukturerat, till exempel med det här faktainsamling och analys om den här rapporten. Enkäter. Vi jobbar med påverkansarbete och direkta insatser. Det kan vara regionala fokusgrupper som nu startar upp i alla regioner. Så där får man jättegärna vara med. Jobbar med lobbying, offentlig debatt och slutligen med kunskapsförmedling och kompetensutveckling. Så vi föreläser en del, vi stöttar myndigheter i deras kunskapsstöd och bidrar till forskning. Så vår roll och vad är det som driver oss, det är ju att vi vill påtala när det brister, men också peppa när det förbättras och framförallt lyfta familjernas röster.
Mm. Och sidan är så himla bra, för ni har ju tre delar. Man kan gå in som om man är gravid och läsa liksom, men, tips och tricks och hur man kan förbereda sig, man kan tänka på. Man kan gå in som vårdpersonal och läsa till exempel om en kunskapsstöd och så vidare. Och man kan gå in som beslutsfattare. För jag upplever ju att politiker kanske inte alltid har så mycket kunskap. Nej. Och särskilt inte från de som föder, de brukare. Vad deras perspektiv är. Så det är en väldigt bra organisation. Mm.
Så viktigt att ni finns.
Tack.
Båda.
Liesel hade ju på ditt tal på framtidens kvinnohälsakonferensen. Där lyfte Liesel så himla bra så där, dina fyra perspektiv. Jag vet inte om du vill...
Jag kan dra dem lite kort.
För jättegärna.
Det var ett himla bra tal.
Tack. Jag kommer från fyra perspektiv. Jag är doula, jag är företagsekonom, jag är sjuksköterska.
Vad är mitt fjärde perspektiv?
Förälder.
Nej, jag är ordförande i Mörsar i Sweden, så var det.
Nej, men som doula så är jag ju inte bara en stödperson, utan jag är ett vittne. Så jag har ju sett mycket övergrepp begås i förlossningsvården. Och jag har till och med behövt gå ut ur föderum och gråta eller ringa en vän liksom, för att klara av det här. Och jag försöker förmedla rösten. Vi som doulor får inte bryta in. Vi får inte göra någonting i det, om man pratar om det medicinska. Vi försöker ju bara förmedla rösten. Mm. Men det är fruktansvärt att se det. Och om man sen går över till mitt andra perspektiv, att jag just nu jobbar som sjuksköterska, så jobbar jag på en medicinsk akutvårdsavdelning där vi dagligen vårdar patienter som är under tvångsvård, alltså LPT bland annat. Och där har jag inte sett i närheten av så stora övergrepp som jag har sett i förlossningsvården. Så någonting är ju märkligt där. Som ordförande så har jag varenda dag vittnesmål kring vad kvinnor är med om i förlossningsvården. Och som företagsekonom så blir jag så fascinerad och förundrad över hur man inte har tagit ett bättre ekonomiskt grepp över förlossningsvården. Mm. Och när jag säger förlossningsvården så menar jag såklart hela kedjan, liksom graviditet, födsel, eftervården. Men där till exempel så har man ju med det jag pratat om, att vi har stordriftsfördelar för att vi har så många som föder vår avdelning. Och där finns det ju forskning kring vad en maxgräns skulle kunna vara för att faktiskt göra det hanterbart. Och som ekonom så ser jag att man går ju väldigt snabbt över till stordriftsnackdelar. Till exempel att man tappar närheten mellan professionerna. Man vågar inte lita på att min kollega kan någonting, för att man känner inte kollegan. Man vågar inte lita på att jag som barnmorska och den som läkare kan jobba ihop. Eller vad tänker den och vad är dens värderingar och kunskap? Och istället börjar man förlita sig på ett PM, för att det är liksom, då använder man den som en regel istället, som en lagbok, istället för att faktiskt se vem har jag framför mig, vad är det för person och vad behöver den personen som föder barn. Så det är intressant att komma med de perspektiven och analysera vården på.
Kan man också ge lite exempel på vad övergrepp inom förlossningsvården kan vara?
Men det är ju till exempel samtycke, och det ska vara informerat samtycke. Det räcker in. Alltså jag upplever att nu för tiden vet ju alla lite hur det ska låta. Policyn sitter. Men att på riktigt innerst inne utgå ifrån att den här människan, den här kvinnan har ett val. Jag måste ge information om fördelar, nackdelar, alternativ. Vad som händer om man inte gör någonting istället. Och sen invänta om hon tackar ja eller nej.
Just det.
Och det är ju något som, även om man säger, är det okej om jag gör det här nu? Om man inte verkligen ger all information innan och ger tid att tänka efter, då funkar det inte. Och en del nonchalans. Alltså, vi upplever ju att kvinnor inte blir lyssnade på. De säger, det här kommer gå fort. Ja, du är förstföderska. Eller de upplever att vattnet går. Ja, det är flytningar. Eller de upplever att någonting funkar inte, det sitter fast, det går inte. Ja, vi höjer droppet.
Eller man har ont.
Precis.
Och det lyssnas inte på. Och säger nej, det ska ju ont, eller du har inte alls ont som du säger. Jag ser på den här mätaren att du inte har värk. Så är det ett tekniskt problem liksom.
Ja, mycket.
Det handlar ju också om integritet. Det är ju sällan som man, jag ska inte säga sällan, men i det vanliga livet så är jag liksom en respekterad person som man lyssnar på för att jag har åsikter, kunskap, jag bottnar i mig själv och jag lyssnas på helt enkelt. Men så fort jag blir gravid, då av någon anledning så fråntas jag de rättigheterna.
Man infantiliseras ju också att liksom, eftersom du är gravid och sen särskilt när du föder, då kan inte du fatta beslut.
Precis.
Och då är du inte liksom ditt riktiga jag. Så det är liksom ett problem.
Så det vi har sett i vittnesmålen, det är ju allt från rena fysiska övergrepp. Alltså vaginala undersökningar fast man sagt nej. Någon blir fasthållen på rygg och tvingas föda på rygg. Och någon håller verkligen fast i benen fast man säger nej. Till då kränkningar i ord. När man säger att nej, men du är lat, eller du borde inte vara här, eller varför är du ens här, eller du kan ju det här, så gå hem.
Mycket liksom skuldbeläggande. Att det är klart att det går så här när man gör så, eller ja, men du andas fel, eller ja, men hade du låtit oss ta håll på innan, då hade du inte. Alltså mycket, och det bottnar ju i nonchalans, att man tänker att ja, vi visste ju bättre, så nu får du skylla dig själv, för att du visste inte från början.
Och då måste man någonstans zooma ut igen och se så här, varje födsel är unik. Det finns ingen som kan säga, så här kommer din födsel gå till.
Jag brukar säga att den som kan spå en födsel, den kommer få Nobelpris. Mm. Så alla, både de som föder, de som jobbar, gör alltid sådär, när kommer komma bebisen, hur kommer den komma? Det går inte att veta. Och en jättestor skillnad mot vanliga vården är ju att det här är friskvård. Mm. Det här är friska människor där ingenting är fel. Jag menar, man kan inte ha ett PM om det inte är en del som ska repareras på ett beforskat sätt. Mm. Utan det här handlar om en jättestor psykologisk process. Mm. Det händer mycket fysiskt. Det är väldigt, väldigt individuellt vad som händer fysiskt och ännu mer individuellt vad som händer psykiskt. Mm. Och att då tro att man kan ha en mall.
Just det.
Och då typ skuldbelägga eller håna eller inte lyssna på de som är i processen för att de inte följer mallen. Blir väldigt skevt.
Mm. Verkligen. Mm. Gud, intressant.
Ja, jag tänkte nu när vi pratar om liksom, positiva. Det positiva i det hela är ju att som kvinna då våga, eller som partner, våga vara besvärlig eller våga ställa krav, våga göra sin röst hörd. Och som vårdpersonal, våga gå ifrån PM. Våga stå upp för kvinnan. Du som har tre födande samtidigt och sliter och inte kan kissa. Om du kan hos den här kvinnan lyssna på henne, då kommer det göra jättestor skillnad för hennes upplevelse. Om alla vågar göra det de känner kan vi vinna mycket. Mm. Även just nu, direkt.
Jag brukar säga det när jag föreläser för barnmorskor, just att ta rygg och hitta ditt nätverk. Ta rygg på de som gör något som inspirerar dig. Hitta det nätverket som stöttar dig. För det är tufft att gå mot någon form av motvind. Men det kommer förändring när man går ihop. Mm. Och vi känner ju båda fantastiska barnmorskor. Och du med Nina, liksom. Fantastiska barnmorskor som sliter, och läkare också. Och undersköterskor som sliter för att förbättra vården. Och de ska vi verkligen lyfta och ta hand om. Mm.
Verkligen.
Och varje också, liksom där många veckor små, varje kvinna som du har lyssnat på och frångått ditt PM eller skrivit in hon önskar det här och jag tänker respektera det, är ju en jättestor skillnad för hela den familjen och hela den familjens liv. Även om kanske barnmorskan sen inte får någon återkoppling, för hon träffar inte dem igen. Mm. Hon lämnar dem, men det har ju gjort skillnad. Liksom. Mm.
Precis.
Ja, verkligen. Det är viktigt att ta med sig.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at yoquierodineropodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Man känner ju lite att man tycker att det här skulle ju skickas ut till alla delar av Sverige direkt för att det är så tydligt att det är så himla bra. Men varför finns inte kontinuerlig vård överallt nu liksom?
För 2 veckor sedan pratade Mia Ahlberg som är omvårdnadschef på Karolinska och som har drivit det här Min barnmorska-projektet i Stockholm och sjösatt det. Hon var också ordförande i barnmorskeförbundet tidigare. Hon pratade på konferensen Framtidens kvinnohälsa och pratade just om caseload, erfarenheterna från Stockholm. Det har pågått i flera år här. Och hon sa ju att på samhällsnivå är det billigare, så för skattebetalaren är det billigare. För att det blir liksom färre komplikationer och så. Men för sjukhuset blir det dyrare. Eftersom sjukhusen, vi har ju ett DRG, vi har ett ersättningssystem som baseras på diagnosrelaterade grupper. Det vill säga att för varje diagnos, alltså komplikation och åtgärd, kan sjukhuset fakturera landstinget. Om det är färre diagnoser, färre komplikationer och färre ingrepp, då blir det mindre pengar. Så att om i dagsläget med det här ekonomiska systemet vi har så går sjukhusen back på det. Och det är ju helt sjukt. Ja. Även om det på samhällsnivå är billigare.
Det blir, man skrattar åt det för att det är så jävla knasigt. Att man liksom, jag förstår ju att sjukhusen inte hoppas på komplikationer. Men i slutändan blir det ju lite så. För att man är beroende av komplikationer för att få in pengar.
Men jag tänker också där, alltså, vi ska ändra det ekonomiska systemet. Men redan nu borde man ju ganska rätt kunna, om man till exempel inför en box för att personen har haft en barnmorska med sig hela tiden. Mm. Det blir en pengagenererande box. Eller personen har... Ja, jag tror att man kan ju säkert hitta saker som redan nu i det här systemet kan bli boxar man kan klicka i för att få pengar för bra vård.
Mm. Eller det här måste förändras på något sätt.
Det kan inte vara som det är nu.
Nej, verkligen. Det här känns ju helt sjukt att jag inte känner till. Det känns som en liksom... Har ens media skrivit om det här, känner jag. Det är ju helt sinnessjukt.
Jag tänker på det, på samma konferens så föreläste jag och tog också upp i det här ekonomiska perspektivet som jag kommer från. Det är ju märkligt att vi i Sverige inte har gjort en analys på vad en traumatisk födsel kostar. Alltså vad kostar det att jag som kvinna är gravid, föder barn, får en hemsk upplevelse, behöver sen gå till primärvården, söka psykolog, behöver extra hjälp hemma kanske, behöver vara sjukskriven och sen om jag nu ens vågar bli gravid igen, ja, då behöver jag säkert någon form av Aurora-stöd. Yeah. Och sen gå igenom det här igen. Mm. Vad kostar det istället för att faktiskt främja en upplevelse? Som,
när det blir bra från början.
Ja, precis. När det blir bra från början.
Så får vi helt funktionerande föräldrar och liksom människor ut i samhället direkt.
Exakt.
Precis, jag tror också att hon sa att det enda som blir liksom ny kostnad i det här nya sättet att jobba är att det kommer engångsinköp såsom bilar och viss utrustning. Och sen kommer det, är ju en annan typ av kostnad, så är ju det här att barnmorskorna måste vara i jour på ett annat sätt. Men det är ju kanske ingen ytterligare ny kostnad, utan den kommer ju kanske kvittas mot en annan gammal kostnad då istället.
Kostnader. Ja.
Mm. Kort sätt jag tänket. Helt konstigt. Tusen tack Lisel Näslund och Malin Schubert, som båda genom arbetet kring förlossningar blivit så engagerade i de här frågorna att de nu också är utbildade till doulor. Och Lisen är dessutom snart på god väg att bli utbildad barnmorska. Underbart. Läs gärna mer om Birthright Sweden och Tyst jag föder och stötta dem i deras arbete mot en bättre förlossningsvärld. Och hörni, glöm inte att anmäla. Man kan alltså anmäla till IVO upp till 2 år efter att man har fått vård och till regionernas patientnämnd typ när som helst. Så gör det. Tack för att du har lyssnat. Allt är lika underbart. Nästa vecka blir det mer snack om just förlossningsrädsla och hur man kan gå från att liksom panikartat se på sin förlossning till att få en riktigt fin upplevelse. Välkomna då, och glöm inte Vattnet går på Instagram, på Facebook, som mammagrupp, som nyhetsbrev, som bok och ja, Vattnet bor finns överallt helt enkelt. Vi hörs snart. Kram på er.